Då Jon, hälsar vi våra lyssnare och oss själva kanske välkommen till avsnitt 53 av Film Movies Pellekula och podcast, inte och utan bara podcast. Ja, men film... bara så att ni förstår att det är en ny feed. För vissa dörrnekar har fortfarande inte fattat det.
Nej, men det är ju lite deras fel, tycker jag.
Ja, jag tycker vi har varit tydliga.
Vi kanske får vara övertydliga. Vi får vara som under motorhuven på en amerikansk bil. Jag hörde en jävla rolig historia en gång när jag var typ 14-15 år. Fan, jag måste vara yngre. Vi var nog kanske en 10 bast då, någonstans där. Det var i alla fall den åldern där man, när man stod och hängde över någons förälder när de mekade med bilen.
Jaha, ja. Det har jag aldrig gjort.
Nej, okej.
Okay. Aldrig intresserat mig, som du vet, med bilar och sådär. Så därav har jag ju aldrig gjort det.
Nej, inte jag heller, men ändå var jag tvungen att sitta där med farsan. Tryck, släp, tryck, släp. Vet du vad jag gör nu, Christian?
Är det gaspedal?
Nej.
Nej, broms.
Jag luftar bromsarna.
Du luftar bromsarna. Det var pappa som skrek till Liljon då. Mm. Tryck! Släpp!
Tryck!
Släpp. Vad sa du? Släpp, sa jag! Oj,
aj, 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 jag är fast!
Ja.
Och jag vill inte ens vara
här! Okej, men vad under amerikansk bil? Under motorhuven där?
Då var det jag en kompis som... jag var hemma hos han, Martin. Och då stod han och grejade, hans pappa Lennart stod och grejade med bilen och sånt, va. Och då säger jag någonting om att oj, är du inte rädd att fastna och sånt här med fingrarna?
Ja, och han bra var, fråga tycker jag.
Ja. Och han var ju sån: du ska veta en sak. Och då beskrev han det att om man lyfter på motorhuven på en amerikansk bil, då är det hela huven, eller säga motorn, i full med en massa varningstexter.
Ja.
Stick inte fingrarna i den. Rör inte den. Slicka inte på den. Du vet, massa sådär. För att folk är lite koko kanske.
Ja, men så är det ju. Mm. Den gamla kända McDonald's-kaffe-exemplet finns ju där till exempel. Hon som tappade kaffe över sig på McDonald's och stämde McDonald's för att det var varmt kaffe i.
Nej, det är ju myt allting.
Jaha, är det det?
Ja,
okay.
Så här är
en
det.
En bra myt.
Ja.
Har alltså, man ju hört det hela sitt liv.
Liksom. Nej, men det stämmer delvis, för det är så här. Det är att hon får ju för varmt kaffe på sig.
Och för varmt, vem bestämmer det? Eller?
Ja, men hon fick ju brännskador liksom,
ja,
i knät. Och då var det väl mer eller mindre sjukhuset, eller om det var försäkringsbolaget, som hetsade henne till att stämma McDonald's. Varpå hon hängde på, men hon stämde dem bara till den grad att hon bara ville ha sina räkningar betalda. That's it. Och det var på typ $25,000 eller sånt där. Men du,
vart finns myten då?
Ja, jag vet inte riktigt.
Hon har ju stämt dem.
Men sen så, vad heter det? Så
nu lyssnar du inte längre.
Jo, men jag lyssnar, ja, men jag får ju aldrig prata klart. Det kanske kommer till klarhet
då. Okej, okay, jag ska vara tyst då. Förlåt mig att jag är med i den här podden. Det var inte meningen. Jag ska sitta här bara och vänta.
Ja. Nej, men och då vad heter det? Så vill hon bara ha sina pengar. Hon stämmer dem inte för en sån här megabelopp, utan hon vill bara ha ersättning för att hon har fått ligga ute med pengar för sjukhusräkningarna.
Mm.
Var på hennes advokatfirma sen trycker vidare när de nekar. Då säger McDonald's: nej, det tänker vi inte göra. Bam, där kommer stämningen. Fast det är mer ifrån advokatbyråns håll. Men det är klart att hon är med på detta. Men historien är mer så än att hon varm kaffe, jag vill ha $40 miljoner.
Ja.
Riktigt så var det inte. Allt hon ville ha, det var täckning för sina räkningar.
Ja, ja.
Och det var där det började.
Men då är det ju folk som blandar in det i när man säger att hon stämde dem. För det jag sa bara var att hon stämde McDonald's.
Ja.
Och idag så står det på kopparna, det är varmt kaffe.
Ja.
Och det gör det även här i Sverige.
Ja.
Och likadant är det med motorn där på de amerikanska bilarna.
Mm.
Stick inte fingret in här, för här är det varmt, eller här är det dittan eller dattan. Men jag sa ju ingenting om att hon hade stämt dem på $40 miljarder.
Nej, det gjorde det inte, men det var mer advokatbyrån.
Och det var där jag frågade, vad är myten? Hon har ju anmält dem. Mm. Eller, ja, så. Så att det stämmer ju då, men det, man blandar lätt in det att hon själv hade velat ha 400 miljoner för det.
Ja, precis.
Men verkligheten är egentligen bara att hon ville ha sina skador fixade.
Ja.
För i USA har de ett dåligt... Det, vilken svordom som höll på att ramla ut i min mun där. Tur att jag stoppade mig.
Ja, ja. Ja, men vi missförstod varandra, men vi menar samma sak.
Ja, precis. Mm. Nej, för det här med att folk inte riktigt har fattat det. Jag har haft en liten idé kanske. Och det är en gammal idé som jag tror fungerar än idag.
Ja.
Det här med flygplan och du vet, har någon slags flagga efter sig. Vad tror du om att lägga lite budget på det? För att marknadsföra att vi nu heter podcast också.
Ja, det är vi inne på.
Hur känner du inför det, Eriksson? Hyra någon du vet som åker upp. Tar ett varv runt, kanske Göteborg upp till Stockholm.
Jag tror
med
på det.
Med flagga bakom.
För det är inte ofta du ser dem.
Nej.
Och det blir ju alltid en snackis. Vad? Kom ut och kolla!
Kolla det, vad står det?
Britt 50
ja.
År.
Ja, ja så här, det, men vissa kunde ju åka upp med det om det var ett nytt köpcenter som öppnade eller någon fyllde år eller någonting. Jag tänkte att vi gör den grejen.
Ja.
Vad tror du om det?
Ja. Om jag även får igenom den här upplåsbara gubben som står utanför bilförsäljarna med armarna så.
Ja, men den är ju trevlig. Den som inte ser ut som att han kan stå still. Full effekt är det ju för att han inte kan stå still. Alla ser han med en gång. Sen ska det gärna vara någon grön skrikande färg också.
Mm.
Nej, vi har många planer för att ni tetiga folk som inte fattar att vi nu heter podcast också ska få nys om det helt enkelt. Vi får se vilket som blir sanningen. Du, idag ska vi prata Napoleon, vi ska prata The Interview, men först kanske Oscarsgalan, eller?
Ja.
Den har gått av stapeln, så vi kan väl gå igenom den lite. Men vet du vad? Jag måste hämta lite kaffe först.
Ja, gör det.
Ska du ha kaffe?
Gärna.
Gott.
Ja, men du gör det, eller?
Ja, jag har fixat. Eller, jag har fixat. Jag ska bara hämta det.
För jag har lite datorgrejer, jag behöver grejer.
Ja, lite, okej. Okay. Ska du ha 7 sockerbitar i, eller? Som vanligt.
Det, alltså, mjölk och socker i, det är underskattat.
Nej, det är
gamla, det är gamla skolan.
Oscarsgalan då 2024 har ju gått av stapeln och jag antar att du inte satt uppe och kollade på den, va?
Nej, jag var alldeles för trött kan man säga för att titta på hela den. Jag såg sammanfattningen såklart för att hålla sig lite uppdaterad på allt detta.
Jag har faktiskt inte gjort, jag har inte sett någonting utav det.
Nej, okej. Snackisen var väl John Cena som kommer ut naken och säger någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var han sa.
Mm-hmm.
Men folk tyckte att nej, det där var inte så kul egentligen.
Aha.
Nej, och det kan man ju förstå.
Jag gillar ju inte John Cena heller, så jag hade verkligen inte tyckt att det var kul antagligen.
Nej.
Varför kom han ut naken? Var det, nej, skulle han låtsas inte. Som att han kom fel? Eller?
Jag vet inte. Det jag tyckte var roligast egentligen, det är ju hur Trump direkt då ge sig på, vad heter det, folk som är på Oscarsgalan. Han tycker de är dåliga. Och då var det riktat mot Jimmy Kimmel. Han som var, vad heter det, host.
Host, ja.
Då gör han en tweet att hur kan en talanglösa killen göra detta, bla 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 bla.
Men gick han ut och sa det i tv? Eller var det bara
på Twitter. Truth Social eller vad det nu heter.
Hans egna.
Ja. Var på Jimmy Kimmel under Oscarsgalan, han ser ju detta.
Ja.
Så han tar ju med sig hela den tweeten upp. Vi kallar det tweet, gör vi nu för enklare.
Ja.
Och läser upp det.
Aha.
Och gör narr av Trump. Och alla i publiken skrattar och skimmar. Och det roliga är, i detta kan jag tycka, det är att man vet att det gör ont till Trump. För att han vill ju vara en av dem. Han vill ju vara i smeten.
Ja, han har ju försökt näsla sig in i filmvärlden. Han har ju varit med i ett par filmer så här, som en liten roll. Som ensam med Matt Ford.
Ja, just det. När de möts i lobbyn där.
Ja, på hotellet där, va? Det är väl ett Trump-hotell, va? Som de är på, va?
Ja, det kan det nog kanske vara.
Jag tror det. Och det är för att de skulle få spela in Ensam med Matt Ford där, så var han tvungen att vara med.
Jaha.
Ja, det får vara här om jag får vara med i filmen. Typ så.
Ja.
Kan jag ha höftat iväg här nu, men vi tror på den fina storyn, tycker jag.
Ja, men jag gillar hur det backfired totalt på Trump.
Ja, men
hans roast med Jimmy Kimmel.
Ja, men det borde han ju nästan förstå, kan jag tycka, när han går ut med en sån grej.
Ja, men kanske inte just att han ska vara så snabb att läsa upp.
Nej,
det mitt
sant.
Under Oscarsgalan.
Nej.
Sen att det hade backfire i hans show sen, det fattar jag.
Ja, men inte just där och då att han gick ut med det så fort. Nej. Nej. Tänk dig vad Kimmels och Oscarsgalans manusförfattare sitter och skriver när de ser den här grejen. Ja,
bara, du måste, vi ändrar om, du måste gå in och bara ta detta.
Ja, precis. För att sen, någon har säkert skickat det till dem då, mm, antar jag, eftersom de satt där. För de har väl fullt upp med produktionen som är Oscarsgalan.
Ja, ja,
och inte sitter de och kollar på Trumps Twitter då, eller hans egna där. Utan någon, de måste ju fått det skickat till sig, så någon ska ju verkligen ha en fjäder i hatten i teamet där som bara, ja men vi kör ut det här nu, ja. Kimmel, ut med detta nu, och så hånar vi han fullständigt liksom.
Ja, ja, och det, jag vet inte, det tyckte jag var lite...
Men skrev han inget efter det, Trump, då, eller? Var han tyst då?
Det har inte jag sett. Nej, men han brukar vara tyst. Han brukar inte försöka munhuggas på det där viset.
Nej.
Utan han är ju så narcissistisk, så han vill ju bara få ut det han vill ha sagt.
Och sen så stänger han den boken ungefär sådär.
Ja, ja, lite så.
Han skiter i efterspelet. Haha, det sätter jag dit
om. Han är som en av de busiga pojkarna i klassen som blir utskickad ur klassen men öppnar dörren och säger det sista ordet, drar igen dörren
och springer. Och sen gottar sig. Ha, det fick jag dem.
Det var ingen som hann att mothugga mig där.
Mm. Det är tydligen så här att Oscarsgalan då 2023 är det ju, upplevde en betydande ökning i tittarsiffror med cirka 19,5 miljoner tittare enligt ABC. Detta ska vara de högsta tittarsiffrorna för galan på 4 år.
Ja, det började få en uppsving.
Ja, det är en ökning med hela 4% jämfört med föregående år. Sändningens mest populära ögonblick inträffade under den sista timmen, och detta har jag faktiskt sett. Då är det när Ryan Gosling sjunger låten I'm Just Ken med Barbie-ensemblen där. Från filmen Barbie då, och Cillian Murphy vann priset för bästa manliga huvudroll för sin roll i Oppenheimer. Tittarrekordet hålls dock fortfarande 1998. Nu var det ju 19,5 miljoner, men vet du vad tittarrekordet är ifrån 98?
Ifrån 98, då bör det ju varit, då borde Armageddon varit med där, för den släpptes ju 97. Då snackar vi siffror.
Ja, men det är en annan film faktiskt som var den stora potatisen just det året som gjorde att det dominerade så här mycket.
Gump måste det, Forrest Gump kanske som...
Nej, den kom 94, va?
Jaha, det gjorde den kanske.
Men vet du hur många personer det var som såg det i alla fall, om vi börjar där?
Men jag tror att det är den så här sjukt.
Ja, 19,5 miljoner nu.
Ja, och jag tror, alltså jag tror på nästan en 100% ökning där. Nej, men närmare 40 miljoner människor.
Ja, det är till och med mer.
Det är till och med mer.
Nästan 200% mer. Det är 55 miljoner.
55 miljoner människor
som såg det 97 eller 98. Och vet du då vilken film det var som dominerade, ja, som vann mest Oscar så att säga, och var den stora filmen just det året?
Nej, ja, Titanic kanske.
Ja, där har du det.
Är det den?
Du är duktig ibland när du verkar fram saker. Där blir jag faktiskt imponerad. Jag hade nog skickat ut en 7-8 trådar innan jag träffade, men du träffade, först var det Armageddon, och det förstår jag att du säger.
Ja, jag säger ju det.
Och sen Forrest Gump, det var ju bara fel år, men annars var ju det den stora filmen där och då.
Mm.
Och sen så sätter du Titanic, det är oerhört imponerande måste jag säga.
Ja, ja, men det var helt ny i sitt slag på sätt och vis när den kom, så det förstår jag att det var mycket uppmärksamhet kring filmen.
Titanic?
Ja, ja. Alltså det att man bygger upp hela Titanic i real life nere vid en hamn, tycker jag bara det är fantastiskt.
Fast det gjorde man inte, utan man byggde upp en halv Titanic.
Ja, ja, men sa jag hel?
Ja.
Ja, jag menar halv.
Ja, precis.
Ja, men det är ändå coolt.
Ja, det är det faktiskt. Och sen att man hade den jackpotten med Leonardo DiCaprio och Kate Winslet.
Ja.
Är ju otroligt.
Ja, men det är det.
Sen hade man lite otur att man castade Billy Zane.
Jag visste att du skulle Billy Zane.
Han gjorde ju Fantomen. Jag har aldrig gjort någon Fantomen efter det. Han fullständigt förstörde hela den franchisen. Fantomen hade varit skitbra nu i alla Marvel och DC och Batman och Superman och Iron Man. Och Fantomen borde ju ha en egen franchise också. Men ja, nej, Billy Zane pajade den.
Ja, fast Billy Zane ser det inte så.
Nej.
Billy Zane ser det som
det
att...
Det går att göra det bättre än vad jag gjorde. Vi rör inte den mer.
Dessutom ser det ingen som ser snygg ut i de här spandexen. Nej. Som jag gör.
Nej, så är det ju. Ja. Ja. Vart vill vi börja med Oscarsen där då? Vi ska ju gå igenom lite av filmerna var ju tanken. Ska vi börja med bästa film redan med en gång eftersom den är först här i våran grafik?
Ja, det kan vi göra. Absolut.
Och bästa film blev ju då Oppenheimer. Christopher Nolan såklart som producerade, och det var väl ingen större skräll i för sig.
Men var det, alltså, ja.
Ja, men den hade väl egentligen att spela med Killers of the Flower Moon skulle jag säga. Det är väl egentligen den enda som var så stor. Barbie, visst den är nominerad, men den skulle ju aldrig vinna Oscar som bästa film.
Nej.
Det skulle aldrig hända.
Nej.
Utan det är lite som vi har pratat om innan, att man vill lyfta upp Barbie för vad den gör.
Mm.
Men man får lugna sig lite när man ska ge den allt för stora priser och sådär. Men den ska fortfarande alltid nämnas för att den är viktig.
Det är egentligen det enda den har. Den har ett budskap. Resten är skräp.
Ja, inte skräp tycker jag inte. Den är kul att titta på. De gör ju satir av det. Satir är ju alltid svårt såklart. För att det är svårt att ta till sig det.
Ja, och det är väl det då kanske... Då kanske det ligger mer hos mig. Det här är inte min typ av satir.
Nej, precis.
Det flög inte någonstans.
Nej, men jag har också svårt för satir. Framförallt när man går mer än vad man gjorde i Barbie. Jag tycker ändå det är lite återhållsamt i Barbie.
Ja.
Men som sagt, den skulle aldrig, tror jag, vinna en Oscar. Absolut inte. Utan annars är det väl Killers of the Flower Moon, Scorseses film, som den stod mot, antar jag.
Ja.
Sen är det många filmer som jag inte har sett. Maestro med Bradley Cooper. Det är väl den han är så sminkad, va?
Ja, alltså, just det.
Han ser knappt ut som honom. Past Lives har jag inte heller sett. Poor Things och The Zone of Interest.
Nej, jag vet att Poor Things gick väl ganska så bra under Oscars. Framförallt då med Emma Stone där som kammade hem sin andra Oscar.
Bästa kvinnliga, ja.
Ja. Mm. Vi kommer ju till det såklart, va. Men ja, nej, det kanske inte är så. Jag trodde ändå att... nej, fan, Oppenheimer. Jag förstår ändå att de vann, ja, bästa film.
Men... Alltså, nu skjuter jag väl mot dig och det kanske låter dumt här, men att den vinner för bästa film känns ändå som ett svagt år.
Tror jag.
Ja, men det, jag vet inte. Jag tycker om den. Jag tycker den är jättebra och sådär. Men bästa film på ett helt år. Vi har gått igenom det här. Jag håller ju Tetris Hux och den är inte ens med. Den är inte ens nominerad för någonting.
Nej.
Det tycker jag ju är årets bästa film. Eller The Creator.
Ja.
De håller jag ju högre som filmer. Alltså rent underhållningsmässigt än vad Oppenheimer gör.
Kanske.
Sen så tycker jag Oppenheimer var helt fantastisk, framförallt slutet där när man får en så här, aha, fan vad snyggt ni ser ihop allt.
För det är lite det man ser i sin helhet. Det är svårt att alltså som bästa film, då skulle du liksom i princip vara nominerad i alla underkategorier också.
Du ska ha bästa foto, bästa skådespelarna, bästa manus, så är det ju, såklart.
Ja, absolut. Hade det bara varit bästa story, Tetris.
Ja.
Eller om man, du hänger med vad jag menar.
Ja, absolut, absolut.
Så att, då är det ju inte så konstigt egentligen.
Nej, det är det inte. Jag ångrar mig. Du övertalade mig faktiskt där.
Ja.
Bästa regi också, Oppenheimer då. Christopher Nolan fick ju sin Oscar. Och det var väl hans fru som startade hela det här projektet, tror jag. Det är ju ett samarbete mellan han och hans fru.
Aha.
Oppenheimer. Och hon sa att jag visste att han skulle vinna bästa film och regi. Så fort han fick detta manuset till sig.
Det sköna är ju då... Ja, förlåt mig. Du vill gå vidare till nästa pris, eller? Antar jag.
Ja, fast du ska ju sticka emellan med något, hör jag.
Nej, men jag är så exalterad så jag går lite i förväg.
Ja, men kör.
Ja, men jag är så glad att Cillian Murphy får Oscar för den här rollen.
Det är ju helt välförtjänt.
Ja, det är det verkligen.
Det tycker jag. Det kände man faktiskt när man såg filmen, att det här... Nu har han en Oscar hemma i bokhyllan. Jag så här. Bradley Cooper var ju även då för Maestro. Sen var det Colman Domino, Paul Giamatti och Jeffrey Wright som också var nominerade. Men jag tror faktiskt inte att de hade någon större chans mot Cillian Murphy.
Jag tänker lite, inte det konstigt? Jag var nästan säker på Leonardo DiCaprio skulle vara nominerad för sin roll i Killers of the Flower Moon.
Ja, sa du faktiskt något, ja.
Inte det konstigt? För det, jag tycker det är en av Leonardos bästa roller.
Ja.
Som han har gjort någonsin.
Ja, där sa du något, detta. Detta är ju en katastrof att inte ens är nominerad.
Han är inte ens nominerad. Och jag tänkte bara, vad är det som händer, va? Och det, då blir jag nästan lite så här, nej, nu har de ställt in siktet. Leonardo har fått sitt. Nu är det Cillian Murphy som ska få lite uppmärksamhet.
Men har det inte alltid varit så med DiCaprio att han inte får Oscar för bästa film, även när han gör Inception eller vad det nu än kan vara?
Men han liksom fick väl sin första äntligen förra året? Eller?
Ja, men det är ju det. Och då har han ändå gjort alltså 10 av de största filmerna de senaste 20 åren. Mm, men han har aldrig vunnit en Oscar.
Jävla otur för han att Oppenheim kom samma år, för annars hade han nog kammat hem det 2 år i rad.
Han är ju inte ens nominerad för fan.
Nej, men då tänker man...
Ja, du tänker att han får inte ens vara nominerad, för då ska han vinna, tror folk.
Ja.
Ja, det så får det ju inte gå till. Nej. Då är det ju maffiametoder i Oscarsvärlden.
Ja, men de säger väl att det är det. Det är ju det här Trump blir lite inne på. Han är ju så arg att han inte är nominerad.
Jag tänker att han får rätt snart ändå, Trumpen.
Mm. Alltså, det här med Golden Globes, det är fake. Alltså, The Apprentice borde vinna varje år.
Ja. Gick du till Golden Globe nu istället?
Ja, men inte det med tv och sånt att göra, Golden Globe?
Nej, det är film också.
Det är det? Ja, ah, okej, okay, du ser. Ja. Varför har man både... Det här ska vi ju gräva i.
Ja, det får du göra någon dag.
Varför har man Golden Globe och Oscars?
Ja, kolla upp det. Jag kan inte på raka.
Ja, men är det inte en legitim bra fråga?
Jo, jättebra fråga. Men det är väl ungefär som att när man ska utse världens bästa fotbollsspelare också, så är det någon tidning i Frankrike som ger dem Ballon d'Or, och sen är det FIFA som ger någon annan och sådär.
Ja.
Det finns väl alltid olika. Och sen så är det den som Ballon d'Or är ju den som är det stora att vinna i fotbollsvärlden. Sen finns det ju massa andra priser som de vinner. Likadant är det väl lite i Oscars också, att det är den stora att vinna Oscar. Sen är Golden Globe jättefint, men Oscar väger tyngre.
Ja, men det är ju då, ja, jag tycker det är jättekonstigt bara. Det är...
Gräv. Börja gräv.
Ja.
Inte idag, men en annan dag. Bästa kvinnliga huvudroll i alla fall då, som du sa, Emma Stone.
Mm.
Och där tycker jag faktiskt att det är lite synd att inte Lily Gladstone från Killers of the Flower Moon vann. För jag tycker hon är helt fantastisk i den. Även om jag tror att hon inte får så mycket luft med tanke på att det är Leonardo DiCaprio och rollen hon spelar, så är det ju att hon ska vara väldigt lågmäld. Och lite hon är lite sjuk, tänkte jag säga. Supersjuk i filmen. Och då blir det ju att man inte kanske får spela ut så mycket, utan det är mer ligg och se hängig ut.
Ja,
se feber ut.
Ja, men storheten i hennes roll, Christian, är ju hennes pondus i sitt tysta, och ändå får Leonardo sitt finger utan problem. Hon gör ju inte så mycket.
Nej.
Och det är ju storheten i hela karaktären, och hon gör det så jävla bra.
Nu har inte jag sett filmen med Emma Stone som vann, men om jag jämför hennes roll med Cillian Murphy från Oppenheimer, så har ju han mycket mer att spela med.
Mm.
Så, ja, om du förstår vad jag menar. Ja. Ja, man ser ju han mycket mer. Eller?
Ja.
Du fattar.
Jag fattar.
Eller vill du inte fatta?
Jag vill nog inte fatta.
Nej, vi släpper det. Bästa manliga biroll, Robert Downey Jr.
Ja.
Också från Oppenheimer såklart, spelade Louis Strauss där ju.
Ja.
Jag tycker han är jättebra i den här filmen, så jag förstår att han får den. Robert De Niro var ju även nominerad, och även så Ryan Gosling som Barbie.
Ja, och det... Ja, förlåt.
Jag klarar det.
Ja, och där tycker jag det är såklart. Både Ryan Gosling och De Niro hade ju faktiskt en chans där, tycker jag, mot Robert Downey Jr.
Inte ens De Niro?
Nej. Jag tycker inte det. De Niro är svinbra, men han är ju De Niro.
Ja, jag håller med. Alltså, du tänker att De Niro måste spela något mer än De Niro. Han får inte bara vara De Niro för att få en Oscar liksom.
Nej.
Han får ge oss lite mer än bara det du gör på uppstuds varje dag.
Ja, och då tänker vi kanske att vi inte går in i det här att han ska börja jobba på en modebyrå.
Nej, precis. Alltså, tillsammans med Anne Hathaway.
Han får gärna utvidga sig åt andra hållet och göra en annan typ av roll. Åt det hållet, tycker jag i alla fall. Han är ju suverän, men han är verkligen De Niro och inte mer än så.
Men är det bara i Scorsese-filmer han går tillbaka och är den här gamla De Niro som spelar en ful fisk och gör hela den grejen? Allt annat han gör, då är det så här släkten är värst, eller vad heter den här med Anne Hathaway? När han ska spela praktikant eller någonting på en
Intern.
The Intern, ja.
Ja.
Gör han bara sådana filmer, om det inte är Scorsese som kommer, då spelar han de här King Hale, William King Hale som
ja,
han är.
Ja, ibland när han är iväg med den där gubbgäng i Las Vegas som
just
vill bli ungdomliga
just
igen.
Just det, så gör de också.
Tillsammans ibland, ja. Med Michael Caine och Morgan Freeman, vad fan heter den filmen? Och han som är med också, en Scorsese-film.
Joe Pesci,
Nej. Herre jädrar. Han, det, nej men du, De Niro är nog inte ens med i den filmen. Är han det?
Det hade varit roligt om han inte... Är det inte Joe Pesci som är med i den?
Nej, det, men det är ju han som är med. Han spelar...
Heter det inte Las Vegas? Han spelar eller Farväl, ju... Las Vegas? Nej, inte Farväl Las Vegas.
Nej, Michael Caine söker jag på. För han vet jag är med.
Ja.
Men...
Och Morgan Freeman är det ju.
Ja, det är det.
Men, är det Michael Douglas?
Nej, han är ju med i den här...
Men sök det istället för att sitta och titta ut genom rutan och tänk det.
Men vad hette den gangsterfilmen som Pesci, De Niro gjorde nu senast med Scorsese?
Ja, det ska jag ju veta.
Ja, du vet ju vilken
ja,
film...
Ja, ja, ja. Mm. Det står lite still här nu.
Och
bara.
Där är han med där.
Är han med där? The Irishman, ja.
The Irishman.
Är det... vilka var med där då?
Då har vi, nej men nu går du förbi rolllistan. Ja, där var den också. Det är
Joe Pesci.
Nej, Harvey Keitel tänker jag på.
Jaha. Nej, han är väl inte med där när de ska till Vegas, är han?
Jo, jag tror
jaha.
Det.
Ja. Ja, sitter vi och smågissar och det är väl trevligt, får man väl göra ibland.
Ja, men absolut. Men det är ändå lite kul. Fyra härliga gubbar som är ute och festa lite. Men det verkar inte ens som han är med.
Vem? Har du vilket heller inte med i den?
Nej,
har du fortfarande inte hittat vilka som är skådisarna i den här filmen?
Nej, jag har inte det. Ja, men jag får söka på Harvey Keitel. Han vet jag är med.
Nej, han var inte med. Jag kollade ju precis.
Det är den, aha. Men vem är med i den då?
Varför får du inte bara söka?
Ja, ja, men det är ju nog Michael Douglas, ja.
Ja.
Det är Michael Douglas.
Ja, herregud vad det går bra nu.
Nej, nu är det hackigt.
Nej, jag gick in på IMDb här nu för att kolla Morgan Freemans filmer. Men hur länge sedan är det den gjordes då?
Jag vet inte. Det kan inte ha varit så länge sedan.
Last Vegas heter den, va?
Ja, är det det?
Ja, det är Michael Douglas, Robert De Niro, Kevin Kline är även med också, Morgan Freeman.
Ja, du ser. Men för mig har vi Kisell var med någonstans där.
Inte Michael Caine inte heller med. Allt du satte var Morgan Freeman. Sen har du inte ett rätt i skådisen.
Ja, ja. Men han gjorde en annan gamling film med Harvey Keitel tillsammans med någon av de här skådisarna. Ja. Jag vet det, ja, men skit i det.
Vi får ju kolla upp den också. Mm. Hade vi några fler Oscar som vi ska ta så kan vi stänga den boken sen.
Ja, jag. Men vi måste ju hylla att vi blir svenskt också.
Såklart.
Bästa filmmusik, Ludvig Göransson då för Oppenheimer. Och det är ju kul.
Det är väldigt roligt. Och det är, jag tror att vi får uppleva alltså en ny storhet i Ludvig. Har vi ju pratat om innan.
Ja, men det har vi gjort. Och jag tänker att han är redan där med, vad heter John Williams?
Nej, det är
jo,
inte.
Jo, i storhet på filmer som liksom kommer i nutid.
Ja, men...
Men han, får jag bara säga klart. Men han... Ha kvar och göra sin jingle, eller vad säger man, sin Indiana Jones, en sån här låt som man alltid känner igen, sin Star Wars.
Fortsätt.
Nej, det är de två.
Nej, men det jag menar är, fortsätt, för nu är det John Williams. Ja, då är det
Jurassic
Harry Potter,
Park.
Indiana Jones, Jurassic Park, Hajen, E.T. Du vet, det är så många. Där är ju inte Ludvig än.
Nej.
Och han har fortfarande inte en av det, medan John Williams har kanske 10 sådana som du vet
men
exakt
John,
vilka
John,
låtar det är.
Ja, men John Williams är också 103 år antagligen.
Jo.
Och han är 30.
Och det är precis det jag säger, han är inte där än, men jag tror att vi börjar få uppleva den nya John Williams i svenska Ludvig Göransson.
Ja.
Men det får ju komma dit sen såklart.
Han sa ju något väldigt roligt i sitt tacktal, Ludvig Göransson. Han sa att först och främst vill jag tacka mina föräldrar för att de inte köpte tv-spel till mig utan köpte piano och gitarrer istället.
Mm.
Och där står han idag.
Ja, det är fint.
Ja, det är det.
Han har allt att tacka till dem. Bästa animerade film vann ju också Pojken och Hägen, och den heter The Boy and the Hob eller någonting, va? Japanska från Studio Ghibli.
Ja.
Så är det. Ska vi släppa det där, eller?
Ja, jag vill bara göra en liten... Bästa dokumentär blir ju 20 dagar i Mariupol.
Just det.
Den här dokumentären från kriget i Ukraina. Och jag tittade på den innan jag... igår tittade jag på den. Och den finns på SVT Play. Den går inom kategorin Docs där. Se den. Det är nästan, nu blir vi lite allvarliga här, men den är sjukt viktig.
Man får bli allvarlig.
Den är så stark. Jag fick pausa flera gånger, hänga lite över köksbordet och hämta mig känslomässigt och gå vidare och titta vidare. För den är så fruktansvärd. Och alltså det är nästan så jag vill sticka ut hakan och säga, det är vår humanitära ansvar, eller det mänskliga ansvar att se denna filmen. Det är så jävla rörande, och det ska jag säga dig, där blir jag berörd, Christian.
Äntligen.
Ja.
Något som har touchat Johns inre.
Ja, den är helt sinnessjuk, den här dokumentären. 1,5 timme är den, och man får då följa krigets första dagar i Mariupol, hur de då flyttar sig närmare och närmare. Och det är jävligt starka scener, så är du känslig så var beredd, men tvinga dig igenom den, för man måste se den.
Om man står och andas en stund bara på köksbordet, så att man tar sig igenom den.
Ja, ja. Verkligen.
Ja, det är bra. Det var det om lite Oscars.
Ja.
Och Napoleon, då har vi ju båda sett den här filmen. Och vi ska ha in den på listan någonstans. Det var du lite som tryckte för att se den här Napoleon nu. Jag hade nog inte valt att se den.
Nej, men det var väl mer bara att den är i ropet, känns det som.
Ja, precis. Ridley Scott och Joaquin Phoenix. Och han spelar den gamla Napoleon Bonaparte.
Ja.
Vad tycker du, om vi ska börja där med Joaquin Phoenix, som hela castingen av Joaquin Phoenix som Napoleon?
Ja, men den är bra. Jag tycker faktiskt den är bra. Det är en av de få ljuspunkterna i hela den här filmen. Det är faktiskt Joaquin Phoenix. Att han gör sin roll väldigt bra. Här har vi väldigt mycket spelutrymmen. Grejen är så här, i alla fall jag vet ju inte hur Napoleon Bonaparte var som person. Jag har inte läst tillräckligt med historieböcker för det. Så att, men... Om detta är nu hans tolkning av det, så tycker jag det är en jävligt bra tolkning. Jag vet inte, det passar karaktären. Det är det bra. Jag gillar det på något vis.
Jag har lite svårt för... Alltså Joaquin Phoenix, jag håller med dig. Han är jättebra i den här filmen. Som alltid. Men att han har det här ärret på läppen. Det stör mig så mycket i den här Napoleon-filmen.
Aha, okej, okay, ja.
Och det brukar inte störa mig, som i Jokern tycker jag det passar superbra. Men just här, jag vet inte varför det stör mig så mycket. Jag liksom bara såg det ärret hela tiden, och det brukar jag bortse ifrån många gånger när jag säger Joaquin Phoenix.
Ja, men det har vuxit på en, om inte annat. Man tänkte på det i början, men nu känner man att det är ju sån han ser ut.
Ja, precis, och därav blev det så svårt när det var Napoleon. Jag tror att i andra filmer, eller Jokern också i och för sig, men där passade det med lite R och sånt där. Men i andra filmer då tar man ju det man får i utseende, men Napoleon hade ju inget sånt där. Jag vet inte. Jag gjorde ingen stor grej av det, men jag hade lite svårt för det, och det slog mig när jag såg den. En annan grej som jag faktiskt hade svårt för, och det är första gången någonsin i någon sån här slags film, det var att de inte pratade franska. Att de pratade amerikanska. Ja. Det hade jag jättesvårt för. När det var så... Det skulle vara så urfranskt allting. Och då tänker jag mest på när de var i domstolar och sånt där. Förstår du vad jag menar?
Ja, du menar att det ska vara så autentiskt som möjligt.
Nej, men jag vet inte. Det kändes bara... fel att de pratade amerikanska där, och så är det ju jätteofta. Så det lever jag med ofta, att det är så. Men du reagerar.
Du reagerar på det när du såg Gladiator till exempel.
Nej. Och som jag säger, det tänker jag oftast inte på. Det lägger jag inte märke till. Som jag har sagt till dig innan, alla typ japanska tecknade filmer och allting ser jag ju dubbat till svenska. Ja. Så att jag har ingenting emot det. Men just här tyckte jag att det var jobbigt att det inte var franska.
Ja, men det kan... Jag vet vad jag tror. Detta är nog en lyckad effekt över att man ska lyckas skapa en sån atmosfär och sån feeling i filmen, så att den verkligen ska... alltså den känns verkligen där och då. Hänger du med?
Ja, så att det blir skevt när de då pratar amerikanska i den miljön.
Ja, alltså. Precis. Ja. Så hade de pratat franska så hade det bara känts jättenaturligt. Mm. Eller, ja. Så, men jag tror jag vet vad du menar. Men, ja.
Ja, jag hade lite svårt för det. Och sen...
Men där, nu har du ju tur, Christian. Mm. För fransmännen, de kan ju inte ord engelska.
Nej.
Så där finns ju säkert dubbad till franska. Om du skulle vilja se den...
Eller så har man bara skitit och visar den i Frankrike helt och hållet.
Det vågar de nog kanske.
Nej, precis. Visar den resten av världen. Ja. Vissa grejer med filmen vill jag ändå hylla rejält. Och det är vissa utav effekterna, framförallt i krigen, tycker jag är så jävla snygga.
Mm.
Bara som det första stormningen utav den här borgen.
Ja, på Malta
de,
där.
Ja, när de skjuter hästen.
Ja.
Alltså jag tycker det var så snyggt och effektfullt att de gjorde det på det sättet.
Ja.
Och hur hästen liksom tog smällen.
Ja.
Det har man inte ofta sett.
Han var ju bara på Malta i 6 dagar. Alltså... Där och lyckades ändå etablera en ny kommunstyrelse, vinna ett slag. Alltså, du vet, han gjorde så mycket grejer på 6 dagar.
Han jobbade fort när på.
Ja, det gjorde han. Var väldigt effektiv.
Sen tänkte jag på det, och det kanske var så, det vet jag inte. Men det är också någonting jag reagerade på i filmen. Det är ju när alla stormar den här, du vet, när de tar stegarna och springer upp för borgen. Så står ju alla där med gevär och det är kanoner och grejer. Napoleon springer bara upp med ett svärd.
Ja, det gör han, ja.
Ja, och då är det ändå folk som skjuter och allting sånt där. Jag köper ju det i filmer som Braveheart, när det liksom bara är påkar och sånt där, att man springer iväg. Men just där, att han bara springer upp med ett svärd, då är man ju riktigt förberedd på närstrid bara.
Ja, det är man ju.
Ja. Ja. Så att, men det kanske var så, jag vet inte.
Ja, men det är med stegar också upp på en mur har jag alltid varit fascinerad i alla filmer, eller överhuvudtaget, att man körde... Alltså krigsföring på det viset.
Ja.
Alltså, hur lätt som helst.
Du annars tar du upp liksom?
Nej, men absolut, jag köper det. Det är inte det jag säger. Men det är ju, att man inte bara hade någon som alltid bara stod med en pinne och puttade ut.
Först du petare har man. Skicka fram petarna! Nu kommer stegarna!
Vad fan är petarna?
Vad är petarna? Jag trodde fan inte de hade stegar klara.
Ja,
jag satt och käka äpple.
Fan, det är söndag, de är lediga.
De är ute på övningsfältet och petar på saker. Ja. Jag har tagit fram 10 fakta om Napoleon.
Mm.
Så tänkte jag att vi kanske kan bara gå igenom dem fort och se om det stämmer överens med filmen. Fick vi reda på detta? Såg vi detta? Lite sådär. Kan det funka?
Ja,
så tar
absolut.
Vi det som en recension idag.
Mm.
Nummer 1. Napoleon var inte så kort som många tror. Trots att han ofta porträtteras som kort var han faktiskt ungefär 1,68 meter lång. Vilket var ganska genomsnittligt för en man av denna tid.
Ja, men det tycker jag de lyckades med. Man försökte inte göra speciellt kort.
Nej, det tänkte man ju inte på en enda gång i hela filmen egentligen. Att han skulle vara kort. Men alla bilder och sånt man ser, då ser han ju ut att vara alltså 3 huvuden eller 3 kroppar nästan mindre än alla andra. Det ser ut som ett barn.
Men det här finns ju det finns en story bakom detta och jag kommer inte ihåg hur det är. Men... ja, det var en alltså de var ju i strid mot britterna hela tiden.
Mm.
Och det var en propaganda ifrån britterna som porträtterade och de porträtterade han kort för att han var ju en krigsherre av rang.
Mm.
Och det är klart att han satte skräck i Europa då när han drog fram med sina trupper. Och som en form av propaganda så sa man då att den lille gubben, han behöver lite vara rolig för.
Hur ska vi få bukt på den där Napoleon? Han verkar ta över hela Europa. Säg att han är kort.
Ja, och ge han en extra stor hatt.
Gör han kort. Så är ingen rädd för han.
Ja.
Nummer 2, han föddes på Korsika, en ö i Medelhavet som vid den här tiden tillhörde Frankrike, men han betraktade sig själv som italienare och var stolt över det korsiska bakgrunden. Den korsiska bakgrunden. Och det fick man ju reda på lite, det nämndes ju i alla fall att han var från Korsika, men inte att han såg sig själv som italienare och det nämndes ju inte så mycket.
Nej, snarare tvärtom. Han verkar ju brinna väldigt mycket för Frankrike.
Precis. Mm. Nummer 3, Napoleon var en skicklig matematiker och visade stor begåvning inom ämnet redan som ung. Han var särskilt intresserad av geometri och algebra.
Ja, men det framgår vid ett ställe. Mm. Om inte jag minns fel. När han,
och det är slutet av filmen.
Ja, precis, slaget i Waterloo när han pratar om vinklarna för kanonerna.
Jaha, ja, men det, nej, han gör det ju även när han sitter och får reda på att han ska till St. Helen i engelska fängelset så att säga. Så sitter han ju där och äter frukost och brummer frukosten så himla mycket. Och då står det ju så här små engelska parvlar och tittar på han bara när han äter. Ja. Och då berättar han ju hur viktigt det är för vinklar och geometri och hela den grejen
det,
också.
Just det, ja, det dömde jag av.
Nummer fyra också då, trots att... Jaha, du skulle fortsätta, ja.
Nej, nej, verkligen inte, förlåt. Men jag tänkte, det är ju alla rätt än så länge, va? Fyra av fyra, va?
Ja, tre av tre.
Tre av tre.
Ja, precis. Ja, nummer fyra då. Trots att han är mest känd som framstående militärledare var Napoleon också en författare. Han skrev flera böcker som handlade om bland annat politik och krigsföring. Det behöver man ju faktiskt inte ens ta upp i filmen om inte det är efterspelet kanske när han var på Sankt Helena. Ja. Ja, där satt han och skrev böcker, men annars behöver man ju inte ta med det.
Nej, att, verkligen inte.
Hittills är det ett plus i kanten till Ridley Scott.
Ja, men det är det. Säga.
Nummer fem, han hade en förkärlek för att bära hattar med breda brätten, vilket ledde till att den klassiska Napoleonhatten blev ett känt modeattribut under hans tid.
Ja, det framgår ju.
Tänkte du på den scenen, det är väl sista kriget mot engelsmännen, när engelsmännen ställer sig i fyrkanter och fransmännen inte kommer åt dem. Mm. Att det, när Napoleon är ute på stridsfältet och vänder hemåt och känner det här kommer vi förlora, jag ger upp ungefär, att han får ett skott rätt i hatten.
Ja.
Och skottet är så jävla stort mitt i hatten. Då fattar man ju hur stor hatten är, för det är fortfarande så mycket hatt kvar. Men det, så hålet är stort som en handboll. Men hatten är fortfarande enorm.
Ja,
liksom.
Ja, men exakt. Och det jag också reagerar på. Tänk på hatten, hatten måste sitta hårt fast.
Ja, ja. För den rör, annars säger cowboysa-filmer och sånt, då flyger den ju av med en gång. Men här, han märker ju knappt av att det går ett skott genom hatten, verkar det som.
Nej, men precis. Och ju, grejen är, och då reagerar, jag känner igen någonting detta med Napoleon-hatt och ett skotthål. Och jag funderar på om det är någonting där, att de ville förmedla någonting.
Men så kanske det är, ja. Ja, att det var där man fick se det, men det förklaras liksom inte, utan det bara händer väldigt fort.
Ja.
Det var så det gick till. Kan vara så, jag vet faktiskt inte.
Ja, men just det. Napoleon hat hole. Står
Napoleon
det
hat hole?
Ja, här står det någonting om det.
Ja, berätta om hat hole då.
Ja, men Napoleons bloodstained hat sold by prince. Och prins är
det finns så mycket i det. Ha, har prins gått och köpt Napoleons gamla hatt med hål i?
Jag vet inte.
Aha, eller är det en annan prins? Eller är det musiken prins?
Jag kollar här. Jag försöker
det är
få
fantastiskt.
Fram. Ja, jag hoppas att det är så. Men här är det i alla fall inget hål i den hatten, vad jag kan se. Men han verkar ju... Det verkar ju finnas någonting där i. Jag kan se.
Ja, du får jobba vidare på det. Jag fortsätter där då. Vi har kommit fram till punkt nummer 6 då. Napoleon var känd för sitt snabba tänkande och beslutsamhet på slagfältet. Han använde sig ofta av blixtkrigsstrategier som utnyttjade rörlighet och överraskning för att besegra sina motståndare. Och det får man ju verkligen se i den här filmen.
Ja.
Alltså ett av de snyggaste slagen jag har sett på film skulle jag nog ranka det faktiskt som. Det är ju när... ryssarna och österrikarna eller preussarna, när de lurar dem in i den här deras lilla by, när de har omringat den och de tvingar ut dem på isen, för det var ju också den scenen som faktiskt fick mig att vilja se det lite när jag såg isscenerna i trailern.
Ja, det stämmer,
det är så jävla snyggt.
Ja, det sa du, ja, det stämmer.
Så när de lurar ut dem på isen och de lägger sig ner och typ börjar ta bort snön som ligger på isen och förstår att det är is, så blir det sån jävla panik och då skjuter de ut kanoner, så åker isen, så åker de igenom isen liksom. Och där är ju en sån. Men vet du vad jag tänker på mer?
Nej.
Och det behöver inte ha med filmen att göra. Det bryr jag mig inte så mycket om. Men där står ju Napoleon och skriker då till alla runt omkring hur de ska attackera av hans trupper så att säga. Han skriker så här, vänstra flanken, rid ner och skär av dem därifrån för att alla fortfarande ska gå ut på isen. Men hur fan kan de höra hans röst? Det är ju ett stort krig.
Ja.
150 meter, 200 meter nedanför dem.
Ja.
Och de är kanske 700 meter bort. Och han säger, västra flanken, gå ner och ta dem, skär av dem där. Det kan ju de aldrig höra. Men hur gjorde man där och då på
var det bara genom hatten är så stor.
Nej, jag vet inte, men var det mer rörelser och sånt man gjorde då? Så var det liksom någon som hade utkik att ah, nu vinkar han, nu ska ni sticka, och så sa man det då, eller hur funkar det?
Nej, men du har ju flaggsignaler. Två flaggor och så, som positioneras på olika sätt.
På riktigt?
Ja.
Jaha.
Och bland annat då så har du, hade man ju en lampa med lucka som du kunde kommunicera med.
Ja, men den
med.
Visar de ju ofta ja. I här. Men det är ju lite den här, så som man även gör i Sagan om ringen när man mm. tänder eldarna hela vägen. Liksom,
ja, exakt.
För att fatta. Ja, men just det där när det är mitt i krig, det är brinnande och allting, fort ska det gå liksom. Då kan man inte stå där och gapa, utan då håller man på alltså, med flaggor. En ute i kroppen. Som tänker... att du ska landa ett plan. Liksom.
Ja, och jag tänker att... Fattar du hur stor risken är att det blir fel på vägen?
Ja.
Han skriker. Och då ska ju någon med flaggorna översätta detta. Alltså tänk att stå där med flaggan.
Ja.
Fan, sa han höger eller
fan,
vänster?
Var det stå kvar när han hade den till vänster eller så här? Ja, det gäller ju att kunna sina grejer.
Du, Nappe. Sa du höger?
Vad sa vi om vänster ner med flaggan? Vi tar nummer 7 också då. Under sin tid som kejsare av Frankrike moderniserade Napoleon landets lagar genom införandet av den så kallade Code Napoleon, Napoleons lag, som fortfarande utgör grunden för mycket av dagens franska civilfall.
Jaha.
Nu vet jag faktiskt inte vilken det är.
Nej.
Behöver inte kolla upp heller. Och den är inte med i filmen i alla fall.
Nej, det är den verkligen inte.
Det är ingenting som vi såg. 8 då. Napoleon har en stor passion för konst och arkeologi. Han grundade Lawrence Museum och lät genomföra fler arkeologiska expeditioner för att bevara och dokumentera konst och historiska artefakter.
Ja, det framgår ju tydligt.
Nu kicklar det dig lite, ja. Va? Alla de här orden jag sa här nu.
Ja, men det gjorde det verkligen. Det var kul att se. Och det var en grej som faktiskt blev imponerad av när de är i Egypten. Tänkte du på Sphinxen?
Ja.
Att man bara såg huvudet. Och det stämmer, man grävde ut den ganska sent.
Ja, okay.
Så på den tiden så visste man inte att Sphinxen var så stor som den är, utan det var bara ett huvud där.
Ja, det var ju snyggt då att man hade löst det, måste jag ändå säga.
Men däremot i scenen därefter blir jag nästan förbannad, för då ser det ut som att de är nedanför pyramiden och nästan som en källaringång till pyramiden. Tänkte du på det?
Ja.
Det vet fan om det någonsin har varit så. Då tyckte jag det var konstigt. Varför i helsike skulle man blanda in en sån konstig grej?
Ja, det var ju konstigt.
Ja, men varför hitta på det tillfället? Det var ju ingenting i filmen.
Nej.
Överhuvudtaget. Om det nu inte var så då att det var ett stort hål där under pyramiden på den tiden. Det vet ju inte jag.
Nej.
Men jag har aldrig hört talas om det i alla fall. Jag
och
det
då
var...
har det antagligen inte varit så, eller om inte du vet om det antar jag. Det har du koll på.
Ja, jag tror...
Du kan ju dina hål vid pyramiderna.
Ja,
om man säger så.
Jag tycker att allt annat är ju begravt under mycket sand. Men där just då för 200 år sedan, då var det ett stort hål, så du kunde väl gå under pyramiden. Det är helt obegripligt för mig.
Ja, obegripligt. Jag håller faktiskt med. Nummer 9 också då, av faktan kring Napoleon, ifall det var med i filmen eller inte. Hans kärlekshistoria med Josephine de Beauharnais, är det så man säger? Beauharnais, är välkänd. Trots deras kärlek till varandra var äktenskapet inte utan problem. Och det skildes senare då Josefin inte kunde ge honom en arvinge. Och det får man faktiskt med i filmen också.
Ja, verkligen. Det kan man ju lugnt säga. Det var ju, alltså det var det här som är lite felet i hela filmen, tycker jag. Alltså man bygger filmen väldigt mycket kring deras kärlekshistoria.
Ja, jag tycker det är bra.
Vad tråkigt.
Alltså nej, jag tyckte faktiskt att det var... Utan den hade det bara varit krig. Det var det och krig. Det är ju det hela filmen är. Det finns liksom ingenting annat. Och det saknar jag. Jag saknar jättemycket den här filmen. Att det inte finns något på hemmaplan riktigt. All hemmaplan för Napoleon i den här filmen är Josefin. Och det är supertrasigt. Och sen så är det ute i krig hela tiden och sådär. Så att jag tycker att det skulle funnits mer där.
Ja.
Jag fattar inte riktigt.
Mer kan det inte vara.
Mer av det vanliga. Hur var Frankrike då? Vad gjorde han för fransmännen? Och hela den grejen.
Yes.
Alltså mera handling om just Frankrike. Vad gjorde Napoleon för landet? Och sådär. Varför gjorde han allt det här? Det fick man inte riktigt se, utan det var koncentrerat på snygga krigsscener. Och de är jättesnygga. Men så fort han kom hem så var det bara ett trasigt äktenskap.
Ja.
Som han försökte lappa ihop ungefär. Det var ingen trygg punkt. Riktigt och sådär. Och jag hade velat ha mer än så. Man hade kunnat ta bort något utav krigen, kanske satsat mer på det. Eller så får man inte ihop alla hans krig, kärlekshistoria, allt vad Frankrike handlar om på 2,5 timme.
Nej.
Man kanske skulle koncentrerat sig från Waterloo och framåt. Förstår du vad jag menar? Kanske för... 2 krig.
Mm.
Och allt annat. Att man fick hoppa in där, inte från att han först blev kejsare.
Ja, nej, jag hör vad du säger. Absolut.
Tänkte du på det också? Det tyckte jag faktiskt var rätt snyggt. I början när de gör myteri, så att säga, när de avsätter den andra och de står utanför det här rummet och han skickar in vakterna.
Mm.
När han går in, när alla vakterna står inne i den här salen, då är det helt knäpptyst, men hans steg har de ju höjt till 1000.
Ja.
Tänkte du på det?
Ja, men det
så när han går så är det så bara steg som hörs. Boom, boom, svinhukt liksom. Det tyckte jag var faktiskt var rätt snyggt.
Ja.
Tian också då. Napoleon lider ofta av magsår och andra magproblem som ibland förvärrades av stress och dålig kost. Detta ledde till att han blev känd för sin ibland irriterande attityd och korta temperament. Och det säger väl lite sig självt, va, om man... ju iväg så här.
Ja,
man
jo.
Äter ju inte ordentligt när man är iväg på krig hela tiden. Va?
Nej, det har man inte riktigt tid med på något vis. Och så är det svårt att hitta och värma mat.
Ja,
eller
ja,
det, alltså, det vet man ju bara för alla snickare när man är ute på att bygga.
Ja, det är ju kalla matlådor hela tiden. Hur tror du Napoleon hade det då?
Ja, exakt.
Ja, nej, och det framkommer väl inte så sett heller att det är just för magsåret han är, har lite problem.
Nej.
Eller är lite arg eller har kort temperament såklart. Men... någonting som inte jag nämnt som jag ändå vill hylla, det är faktiskt Josefine Vanessa Kirby. Jag tycker hon är skitbra i den här filmen.
Henne har man ju koll på, sen om man kollar på The Queen.
Ja, jag har inte gjort det. Så detta var första gången jag såg henne.
Där är hon också helt enastående. Så det måste jag säga, det är en toppen casting med Vanessa Kirby där.
Ja, hon är skitbra. Jag skulle säga att det var den bästa i filmen, eftersom jag hade lite svårt för att det är Joaquin Phoenix. Sen är han jättebra.
Jag tror att inför Oscars 2025 så är nog Vanessa Kirby nominerad till bästa kvinnliga biroll, tror jag.
För vilken film då?
Napoleon. Den släpptes väl? Nej,
den var ju med i år.
Ah,
Napoleon.
Den släpptes inte nu.
Den var ju 2024. Nominerad för bästa vad heter det? Smink eller vad heter det?
Ja, kläder. Just det!
Så att, nej, där hade du fel.
Där hade jag fel, ja.
Fick du ta tillbaka direkt?
Ja, jag var helt säker på att den släpptes i början av året. Men nej, 2023
ja, nej. Den ska vara med där. Men vi ska ta in den på listan då. Och du sa, fan, jag har inte förberett mig och det har inte jag heller gjort. Men du tog tag i det lite tidigare, så att vill du lägga Napoleon på våran lista?
Ja, jag hann ju inte så långt där, för att jag... Alltså, visste du även att Napoleon, jag gillar ju det här med fakta, och när du hade sagt att du hade förberett det, kände jag mig så dum. Jag tänkte, jag vill också ha en liten fakta om Napoleon.
Aha.
Är det okej att jag tar den?
Absolut.
Ja, det här är kul tycker jag. Det är att tack vare Napoleon så har Europa högertrafik.
Det är kul.
Ja, ja. Obligatorisk högertrafik infördes i Europa av Napoleon i syfte att avskräcka fäktning mellan hästryttare, och eftersom den traditionella vänstertrafiken dessutom såg som aristokratiskt.
Jaha, så det gick han in och ändra på. Europas trafik liksom.
Ja, jajamensan.
Och det är därför kanske man inte har det i England då. Att de har sådana motståndare mot Napoleon.
Det tror jag nog, det grundar sig det. Och sen vet vi ju då att våra kungahus idag har ju anknytningar till Napoleon.
Ja, precis. Napoleon.
Vad sa jag?
Ja, jag tyckte du sa Napoleon, och det är roligare. Napoleon.
Ja, jag tror det är hans styvson. Han adopterar ju en grabb. Varpå den grabben får en dotter som sen gifter sig med Oscar den första då. Därifrån är du ju rakt ledande.
Sen går det neråt bara.
Ja, precis. Ja. Men listan då.
Ja. Ska jag börja då?
Ja, tänkte du på det? Ja.
Yes. Nej, vad tänkte jag på?
Ja, men handen nedanför bältet såg jag aldrig.
Nej.
Alltså för den där jävla tavlan man har sett. Så är det ju där.
Men de målade inga tavlor i filmen. Kanske var därför. Han stod aldrig för ett porträtt.
Nej.
Jag är ljummen till den här filmen. Jag tycker absolut att den har sina... Ja, det finns något där. Men på den här listan så håller den ju inte jättebra. Jag skulle faktiskt vilja lägga den på 101:a plats efter Draft Day.
Åh, jävlar, det var ju lite väl lågt. Ja, jag tycker den är bättre än Demolition Man. Så för mig är det på 94 plats i alla fall. Får jag bara säga en sak om den här filmen som störde mig genomgående. Ja. För det första tog det mig 3 dagar att se den. För jag somnade hela tiden. Mm. Det säger en del om tempot. Mm. Men det var indelat i sådana stora sjok. Alltså, det var... Nu är han där. Alltså, det kändes inte som att man fick följa han på en resa.
Nej.
Utan det var ett jävla hoppande.
Ja, det var lite det jag menar med att man kanske inte ska göra en film om Napoleon och alla hans slag.
Nej.
På 2,5 timme. För att det blev bara slag hela tiden och inget mervärde av det liksom.
Men med tanke på hur filmen sen avslutas, hur man räknar ihop alla som har fallit i krig, så fattar man ju att aha, det var egentligen bara det man ville framhäva i den här filmen.
Över 3 miljoner.
Hur många dog under Napoleons krig eller under hans styre? Mm. Det var, kändes som hela syftet med hela filmen.
Ja,
och då blev jag så här besviken. Ah! Ni har ju världens bästa skådisar, ni har bra förutsättningar och ni väljer att angripa filmen på det här viset. Mm. Det gjorde mig riktigt förbannad nästan.
Mm. Men jag håller med dig.
Därav det usla betyget.
Ja.
Men den är ju för mig på en plats 94 i alla fall.
Så du vill peta ner Demolition Man?
Ja.
Ja. Då gör vi så då. Kul att du börjar vara motståndare mot Demolition Man ändå. Det gör mig lite glad.
Ja, men om man ser hur välgjord den är. För det kan man inte säga något annat om
Nej, Napoleon. Det är
så jävla snygg.
Absolut.
Det är otroligt snygg. Men den faller på ett så katastrofalt dåligt manus och skript och story helt enkelt.
Ja, men den fick liksom inte ens att man bryr sig om det. Sådär.
Det är inte direkt att jag blev lite intresserad av Napoleon nu i efterhand och vill lära mig mer om han. Nej. Inte ett skit. Man bara, okej, han var en dåre och... bara ville kriga. That's it.
Tråkigt. Ska vi ta en intervju också då?
Mm.
Intervju med Seth Rogen och James Franco bland annat.
Och ja, vad ska man säga egentligen? Varför tog vi denna filmen? För den är vi säger det rakt ut direkt från början. I grund och botten ganska usel film. Som har en god tanke.
Ja.
Men blir koko. Och du och jag är nog ganska överens där. Att idén och storyn, alltså det handlar ju om, det är 2 grabbar, 2 kompisar, var den ena är producent för programmet och den andra är då programledare för programmet där de intervjuar olika människor, skådisar och artister och alltihopa. Producenten, den som uppenbarligen har lite hjärna, han vill ju göra lite mer allvarliga program och känner att det är lite fånigt allt det vi gör, bland annat att Rob Lowe tar av sig peruken i sändning och det är, blir snackis.
Mm.
Tycker jag i och för sig Rob Lowe är lite rolig i den scenen.
Ja, fast det är just att hela humorn sett till hela filmen. Det börjar ju med att de intervjuar Eminem och han går ut med att säga att han är homosexuell.
Ja.
Och han gör det lite sådär bara in emellan, säger han. Ja. Och de blir sådana här, vad sa han? Mm. Du måste få han att säga det igen. Och så går han ut med, men jag är homosexuell, det trodde jag alltid ni har fattat. Och så går de igenom lite låttexter. Och de blir superglada i kontrollrum. Och wow, vilken grej vi breakar nu. Nästa grej är att ta in Rob Lowe och han har tappat håret och använder peruk.
Mm.
Och de gör en stor grej av att han ska ta av sig den och se för jävlig ut i håret liksom.
Precis.
Och det är så låg, usel humor i båda de 2 grejerna.
Ja.
Och sen så kryddar man det med James Franco som är så fruktansvärt äcklig. Han äcklar mig så mycket. Och det sa jag till dig innan. Jag är jätteledsen. Jag såg inte mer än en halvtimme för att jag klarade det inte. Pumpen klarade det inte hos mig. Och sen efter ett tag, jag såg den i 10-minutersstötar måndag, tisdag, onsdag. Och så kände jag att jag kastar inte bort mitt liv på den här filmen och du har ändå sett mycket uselt i mitt liv.
Ja.
Men tack vare James Franco så gick det, jag kunde bara inte fortsätta, det gick inte. Sen så uppskattade jag Seth Rogen också i hans roll.
Ja.
Och där får jag vara tyst för nu har inte jag sett mer så att jag släpper det där.
Ja, nej, det blir lite märkligt att ens sätta in denna på listan då. Men vi får ju göra så gott vi kan.
Ja, men du förstår säkert vad jag vill ha för det är på listan. Jag kan säga med en gång, den är så super sist på min lista.
Nej, det är den inte. Den är 1000 gånger bättre än 50 First Dates.
Nej, på min lista är den supersist. Det finns ingenting som är så här genomuselt som det här faktiskt är. Och då har jag ändå bara sett 30 minuter, så att jag kanske inte är rättvis mot den. Men det, alltså, hade inte du föreslagit den och att vi hade haft den här podden, så hade jag stängt av den efter 5 minuter.
Så att
nu har jag ändå sett 30, så i min värld så är det här starka 30 siffror att jag har gett den det, så att säga. Så att nej, det här är det absolut sämsta jag har sett i hela mitt liv.
Det är ingen höjda film, och det jag skulle vilja säga, det är sjuka är att den har bättre betyg idag på IMDb:s topp 250-lista. Än vad Napoleon har.
Ja, den har det alltså.
Ja, den har 6,5 medan Napoleon 6,4.
Men jag tror också att den här har sin publik, så att säga, som den tycker om den och förstår den och hänger med på den. Ungefär så som vi säger, Borat har sin publik. Vissa är nog likadana där och tycker att det här är så jävla genomuselt, medan jag gillar Borat jättemycket. Eller tar Sharknado. Jag älskar Sharknado för det den gör, men jag förstår att folk tycker att den ska ha 3,0 på IMDb. Jag fattar men jag uppskattar det. Och så tror jag det är med intervju med. Mm. Men tack vare James Franco, den rollen han spelar, hur han ser ut, hans leende, hela hans sätt att vara, alltså det kryper i hela mig. Och det kan du också hålla med om lite, att James Franco är äcklig i den här filmen.
Ja, han förstör. Han, alltså, nog för att hela filmen är en satir och en tuntig idé i det hela. Att det var det jag försökte komma till, vad det handlar om där då, att hur som helst så får han ju till en intervju med Kim Jong-un, för Kim Jong-un är en sån fan av James Schuyler, den här showen då, bara det är ju så tuntigt i sig, den själva grejen då, va. Men skitsamma, de får denna intervjun och de ska åka dit och sen blir de kontaktade av FBI och de ska försöka ha ihjäl Kim Jong-un och alltihopa. Och James Franco då, hans karaktär, och Kim Jong-un blir bästa polare.
Aha.
Såklart. Och är ute och gör massa roliga saker, och du vet, spelar basket och latchar, medan Seth Rogen är ju hjärndörd. Det här är ju hans grej som han gör. Allt är ju bara skitsnack. Det är ju svält här ute. Nej, det är det inte.
Nej.
Jag såg ju en affär fullt med grejer.
Det är just det jag inte gillar med James Franco i den här filmen. Att han ska vara så blåögd och bara köra på sitt eget race hela vägen.
Och det är lite det jag vill komma. Och det är det jag tycker är synd med filmen, bara för att jävligt snabbt sammanfatta det. Jag tycker idén är faktiskt jävligt rolig. James Franco, eller vad säger jag, Seth Rogen är en skitbra balans i detta. Men att en människa kan på helt egen hand paja en film så långt ner i botten som James Franco gör. Det är fascinerande
i
sig.
Det är det. Det måste jag hålla med om. För det som du säger, Seth Rogen, det jag har sett, tycker jag att han är bra. Han är inte så hysterisk och sådär som han kan vara i andra filmer.
Nej.
Och han är lite dämpad, lugn och gör det jättebra. Grundidén att de får en intervju med Kim Jong-un och åker och spelar basket med han, älskar jag ju.
Ja.
Men varje bildruta med James Franco klarar jag inte av. Nej. Och det är alltså allting jag har sett av den här halvtimmen där han är med. Jag ser inte en glimt av att det är som jag tycker om med honom. Utan allt hatar jag verkligen. Och då hatar jag det så mycket så att jag började skaka. Jag måste få något adrenalinpåslag. Och det har jag nästan aldrig känt av en film på det sättet. Om det inte är som när man såg What's Love Got To Do With It, den om Tina Turner, när Ike slår henne så mycket. Så arg blir jag. Som jag blir lika arg på Ike Turner som jag blir på James Franco i den här filmen.
Ja,
och då ska han bara vara sig själv, liksom, fast en fullblodsidiot.
Det är tråkigt att det blir så, för att jag gillar idén. Och han, vad heter han? Han heter Parker någonting.
Men
Randall Park som spelar Kim Jong-un är helt jävla makalös och rolig.
Men skulle jag kunna se klart den, tror du, och ändå uppskatta det lite mer för allt annat? Eller är det fortfarande så mycket James Franco i den?
Ja, det är nog ganska mycket James Franco i den. Men kan man se bort att det är James Franco som gör detta och bara se det för den roliga idén, vad som händer? Ja, försök att göra det.
Men det som jag har sagt till dig innan, jag har svårt för James Franco i allt han gör. Men i 127 timmar, den älskar jag, den filmen. Och där tycker jag att han är jättebra. Så att jag tror inte att det är så mycket just att det är han, utan det är karaktären han spelar jag inte klarar av. Alltså, hans personlighet.
Det är så överspelat. Det är så sjukt överspelat.
Och sånt svin. Det, alltså, det, han spelar ju ett av de största svin som finns.
Ja.
Som bara ser sin egen väg, skygglappar på sig och bara kör sitt eget race hela tiden. Och jag har svårt för det, jättesvårt.
Ja, ja, jag får nästan tänka efter. Det finns en här sköna glimta som jag tror du hade uppskattat. Men när han då väl träffar Kim Jong-un och står vid basketplanen och han... Kim Jong-un säger någonting och skjuter och så dunk så missar han. Alltså sådana små detaljer som jag uppskattar.
Mm.
Men sen blir det dum i huvudet humor igen. Där Kim Jong-un drar in massa brudar och ser det fest och kokain och alkohol. Och det blir liksom så här. Det var ganska billigt. Alltså man hade kunnat göra så mycket roligare grejer av det.
Mm.
Istället.
Mm. Jag tycker man faller pladask flera gånger, men grundidén är ändå rätt rolig och rätt härlig. Och den blev väl också portad, typ. Ville inte Nordkorea alltså få den att aldrig visas någonstans, liksom?
Ja, men det var något sånt, ja. Och så här riktigt låg, töntig humor när Jens Franco bara, stämmer det att Kim Jong-un inte har ett rövhål? Att han inte bajsar?
Ja, hur roligt är det?
Jag bara,
jag säger det är så svagt. Ja, alltså, det är ju knappt att de som har så här klassens timme på fredagar som får en timme, du vet, Conny och Thomas ska ha något roligt, är så här uselt som ibland skämten är.
Ja.
Det är det jag inte kommer köpa någon gång, liksom.
Nej, men ja, så fan, man är besviken för idén och skådisarna i sig är faktiskt jävligt bra.
Mm.
Men någonstans, och det är tråkigt, det konstiga är att det är Seth Rogen är ju själv producent på den.
Ja, och men det var som vi sa en annan dag, och det var ju utanför mickarna så att säga, att hur kan de få göra sånt här? Det är ett kompisgäng som gör massa blajfilmer egentligen.
Mm.
Bara att de gör stora Hollywood-produktioner som visas över hela världen. Men det är så här lite kompisprojekt, vi har en filmkamera, ska vi inte göra något? Ja, gör något kul!
Ja.
Aha. Fast de gör det för hela världen.
Mm.
Ja,
mm.
Det är få som får den chansen som Seth Rogen och hans gäng har, liksom. För de har gjort många På smällen och alla de här filmerna till exempel. Ja. Och det är ju det här stuket där det liksom känns som att vi har bara kul ihop. Låt kameran gå ungefär sådär.
Ja. Ja, men lite så. Ja, nej, så att jag vet inte. Du hade ju förberett en lite härlig lista om Kim Jong-un, och den ser jag ju mer fram emot.
Ja, men det är ju den verkliga Kim Jong-un. För jag kände, jag måste ha något att komma med till det här avsnittet med intervju. Så jag gjorde likt jag gjorde med Napoleon och tog fram lite fakta om honom.
Ja, men nu ska vi göra så här, Christian, bara för att dra av ett plåster och så här. Helt ärligt, jag har liksom ingen kärlek till den här filmen överhuvudtaget. Jag tyckte det var en lite kul idé alltihopa. Och jag kan hålla med, jag kan leva med att vi slänger den sist där bara så. Pang.
Tack.
Så är det avklarat.
Ja.
Och så går vi in på din Kim Jong-un-lista.
Ja, vi kan ju ta det lite som avslutning så att säga då. Mm. Men det har ju varit, det är ju nästan roligare med hans pappa.
Ja.
För det var ju så mycket hittepå-historien om honom. Men några grejer som jag har hittat om Kim Jong-un som vi faktiskt kan ta upp.
Mm.
Jag ska bara hitta den första, vart den nu är. Den är nog på Napoleon-pappret här. Det var nämligen så att han gick under tecknamnet Park Un när han studerade i Schweiz i sin ungdom. Visste du det?
Ja, men det känner jag igen.
Han försökte att hålla sin identitet som son till Kim Jong 2 då. Hemlig under den här tiden och hette säkert Park Un.
Ja.
Det är lite gulligt på något sätt.
Så de hade ju falska pass också, för de älskar Disneyland, så de åkte ju dit flera gånger om inte jag minns fel.
Exakt, det står så här: Kim Jong-un tros vara en stor beundrare av Walt Disney och har beställt flera projekt för att utveckla ett Disneyland-liknande nöjespark i Nordkorea istället.
Ja,
det är också så här.
Vilken tråkig Disneyland.
Ja, men han är ju lite mänsklig ändå. Han pluggar i Schweiz, gillar Disney. Det tänker man ju inte på han. Eller hur?
Och samlar på kärnvapen.
Ja, precis. Och han älskar ju Dennis Rodman, basketstjärnan. Det är ju därför Dennis Rodman har fått åka dit och medla mellan USA och Nordkorea. Då tar man dit Dennis Rodman, det gillar jag.
Ja.
Sen så sägs det också att han har genomgått då plastkirurgi för att likna sin farfar, Kim den andres son.
Mm.
Men det vet man inte heller då, utan om det stämmer. Men
nej,
det är också kul att han har så dåligt självförtroende. Han är en passionerad rökare och ofta sätts med en cigarett i handen på offentliga tillställningar, trots att rökning är förbjudet i Nordkorea. Ja, det är ju såklart galenskap på högsta nivå.
Ja, det kan man säga.
Han förbjuder det för alla andra och så sitter han och röker själv i alla offentliga sammanhang.
Medan han tar en blått... Hallå, avrätta han, han röker.
Men det är så här när han ska ut i någon tv-intervju och låter, glöm inte ciggen nu. Nej, nej, just det, det är förbjudet, det ska jag ha.
Som kungen när han fastnar på underläppen.
Han blir ertappad vid någon sunkbuffé någonstans. Står som kungen och röker. Vi ska se här, han älskar också James Bond tydligen.
Ja.
Det visste jag inte.
Mm, ja, det är nog bara för att han själv vet att han är, kanske hade kunnat vara ärkeskurken själv.
Ja, men så kan det faktiskt vara. Och sen så lider han också av en stor, eller en viss grad av hydrofobi, rädsla för vatten. Och det är därför man tror att han aldrig är på offentliga bilder nära vatten. Så det jag tar med mig av den här infon är att han inte gillar vatten, men han älskar Disneyland och James Bond och Dennis Rodman, och han pluggar lite extra i Swage. Det låter som en helylegubbe detta.
Ja, alltså det är svårt att ta han på allvar.
Ja, det gör ju det.
Ja, det är helt sjukt.
Tjena Donald.
Ja, just det, svenska översättningar.
Ja, det är så här arga skånska män, eller vad heter de? Tjena Donald.
Hallå Kim.
Hello, Kim.
Vad är detta? Jag googlar det, eller YouTube-ar det.
Ja, det är så jävla
när
bra.
Trump möter Kim Jong-un då vid den syd-nordkoreanska gränsen, ja, så har man ju dubbat då till svenska och det är ju fantastiskt kul.
Tjena Donald! Hello Kim! Ja, kul. Det har ju också varit en stor grej om Kim Jong den andra där då, om att han har gått... 38 under par på en golfbana ju.
Ja, just det.
Och det är ju någonting han har kommit ut med att han gjorde det. Mm. Han gjorde 5 holing one på det här rollet, eller vad det blev. 11. Totalt 11 holing one blev det under en runda. Men detta är ju en golfmyt, utan egentligen var det faktiskt så här att första gången han gick och spelade golf så hade han ju någon flane med sig som räknade poäng. Mm. Och visste inte hur man räknade poäng. Så han trodde varje gång han fick över par så fick han pluspoäng. Så då räknade de ihop alla pluspoäng istället. Och sen gav han dem som 38 minuspoäng.
Aha.
Hänger du med? Alltså det blev så otroligt skevt.
Ja.
Så att när de då gick in med poängen. Så då var det väl 38 pluspoäng. Men eftersom de sa han fick 38. Va? Under par? Ja, visst. Sådär. Och där har vi hela den här grejen. Så det är inte uttalat så, men... Egentligen ska man inte kolla upp den historien, för den är ju roligare att man, att han försöker få folk att tro så att han gjorde det. Några andra roliga grejer är ju att han, rykten då, hans pappa Kim Jong-un, det är att han har kidnappat en sydkoreansk regissör och en känd skådespelerska som han ville skulle, du vet, börja spela in filmer för Nordkorea, bara de två. Så han under 70-talet kidnappade de här två då. Men det vet man inte om det är sant. Men en film fick man i alla fall producerat i Nordkorea. Och det var en Godzilla-kopia som heter Pulgasari. I alla fall. Ja.
Det är så jävla roligt.
Ja, det är jätteroligt.
Men tanke på hur mycket som är förbjudet där. Då löser han det genom att... Men jag vill ju ändå se Godzilla. Ja. Jag älskar Godzilla.
Ja, jag gör en egen. Ja. Jag kidnappar två stycken. Det låter nästan som ett filmmanus, bara det. Det sägs ju också då i Nordkorea att det var han som uppfann hamburgaren. För 2004 ska en artikel i nordkoreanska medier gett Kim Jong den andra äran för att ha uppfunnit hamburgare som han då kallades för dubbelt bröd med köttfärs. Men frågan om den upptäckte inte senare avfärdes. I år ska Kim ha gått ut med ett påbud om att all utländsk mat som kallas vid sitt ursprungliga namn. Att man ska kalla dem vid det namnet. Men det var ju snack om det. För det var ju byggarbetare vid hans palats, va? Och då sa han, om ni tar 2 brödskivor och lägger lite kött emellan så har ni en maträtt där. Det blir väl bra. Och så alla bara, oh, vad gott detta var. Ja, jag kom på det nu. Var det hamburgaren ungefär sådär. Och den sista och kanske mest spektakulära, det var att när han föddes då, Kim Jong den andra, så på himlen så var det en dubbel regnbåge och en stjärna som dog upp på himlen när han föddes. Och det är ju fint på något sätt, fint, såklart.
Ja.
Så att, det är ju fina grejer där med Kim Jong den andra.
Ja, men jag efterlyser en bättre film, en satir. Är det någon som jag hade velat se? Det är ju Jojo Rabbit-gänget skulle gjort den här filmen om Kim Jong-un. Det hade blivit succé, tror jag. Ja, det blir kul.
Ja, faktiskt.
Ja.
Men vi lägger den sist på listan. Napoleon kommer in på plats nummer 94 då, i alla fall. Och så får vi se vad vi tar nästa vecka. Ha nu en fantastisk vecka, så hörs vi snart igen. Tack för att ni lyssnar.
Ja.
Hej då.
Hej, hej.
We'll be right back.